En halv miljard euro, alltså 500 miljoner. Så mycket skulle det kosta att få en spårväg till Åbo. Och före sommaren torde vi äntligen få veta om det är det staden ska satsa på. För stadsfullmäktige kommer att fatta beslut om man ska bygga en spårväg eller inte. Och därför har jag nu sällskap av tre lokalpolitiker här i vår studio i Åbo. Ulla-Maja Vierimaa, du är ledamot för Samlingspartiet i stadsfullmäktige och sitter också i stadsmiljönämnden i Åbo. Välkommen med.
Tack, tack så mycket.
Johan Ekman, du är ordförande för Vänsterförbundet i Åbo och också du sitter i stadsmiljönämnden. Dessutom är du suppleant i stadsfullmäktige. Välkommen.
Tack.
Och min tredje gäst är Nicke Wulf som är ledamot för Svenska Folkpartiet i stadsfullmäktige. Välkommen.
Tack så mycket.
Jag heter Mikael Piippo. Hörrni, det är ni som ska bestämma om Åbo får en spårväg eller inte. Hur känns det, Ulla-Maja Vierimaa?
Jag har ett stort ansvar, verkligen. Och ja, vi kommer att besluta om saken i juni. Och innan det ska hända mycket diskussion och vi ska höra på stadens befolkning vad de anser. Och jag tycker att demokratin ska vinna. Och, men vad är slutresultatet? Det kan jag inte nog säga eller förutspå. Vågar inte i alla fall. Men ska jag redan säga vad jag tänker? Nej.
Vi kan ta det om en liten stund. Jag vill först höra hur känslorna går nu inför det här stora beslutet som kommer. Johan Ekman, som supplant, kan det hända att du är med där i fullmäktigesalen och fattar det här beslutet som vi hörde just ska senast fattas i juni? Hur känns det?
Jag är ganska högt uppe där på supplantlistan, så ibland händer det att jag är där. Visst är det ju ett stort beslut. Det kommer att ha väldigt stor betydelse för Åbos framtid på väldigt många olika sätt. Och jag tror att det blir en bra och intensiv debatt som jag ser fram emot.
Det kan hända att det är bra och intensiva diskussioner hela vägen fram till den där fullmäktigesalen också. Men Nicke Wulf, hur känns det för dig?
Det känns ganska skönt att vi egentligen har en deadline när det här beslutet görs. Jag är på min tredje period i fullmäktige och under alla dessa perioder och tidigare har diskuterats det här. Att det, är liksom, det var en lättnad att vi i måndags så fick liksom siffror. Någonting gemensamt att tala om. Och nu blir det en spännande vår. Men som Ulla-Maja sa så är viktigt också att vara liksom lyhörd mot kommuninvånarna. Och jag tror att ganska mycket av kommuninvånarna sa sittren vid kommunalvalet. Att väldigt många kandidater var tydliga med sin åsikt redan då. Så att vad heter det? Det är en process som har pågått, men skönt att vi i juni kan göra ett beslut.
Det som just nu är aktuellt och som du, Nicke Wulf, just var inne på var att i måndags kom staden ut med uppdaterade kalkyler och uppskattningar på vad den här spårvägen ska kosta. Det var den där summan på en halv miljard euro som jag nämnde där i början och också vilka effekter det skulle ha för framtiden i Åbo och eventuellt vilka andra alternativ som finns på bordet. Men Ulla-Maja Vierimaa, du var beredd att avslöja vad du själv står i den här spårvägsfrågan. Så om vi tar en runda för tydlighetens skull. Ulla-Maja Vierimaa, du kan börja. Var står du själv?
Ja, alltså jag tycker att spårvagnen är urbanare trafikmedel personligen så, men i alla fall är jag nog för superbussen och framförallt att det är mycket, mycket billigare än spårvagnen och jag har också, ja just det är min åsikt nu för tillfället och jag tror att den också ska räcka till ända till röst. Möjligheten.
Ja, om jag inte övertygar dig här idag.
Ja, Johan Ekman, där kom det fram vad du själv tycker. Vill du utveckla?
Ja, alltså jag ställer mig nog positivt till den här spårvagnslösningen som en långsiktig investering. Alltså, jag tror förstås inte att den här är ensam saliggörande och att den löser alla problem i Åbo, men vi har ganska många svåra strukturella problem i Åbo. Dels ekonomiska, det vill säga vi har hög arbetslöshet, vi har också en stark segregationsproblematik, i Åbo. Och sen också finns det frågan om utsläpp och klimat, klimatfrågan. Och jag tror att om vi gör en sån här långsiktig investering som också ekonomiskt kommer att vara bra för, okej, den kostar mycket, det tycker jag det är viktigt att understryka, det är en stor investering, så måste man ändå tänka att nu gör vi liksom en investering som går liksom 40 år framåt i tiden och så man måste sätta den i ett kontext. Och det finns ganska mycket som tyder på att, att räls bidrar till att locka investeringar och också att på det sättet kan vi komma åt många av de här strukturella problemen som vi har i Åbo. Så därför tycker jag att det ska vara värt att göra den här investeringen.
Nicka Wulf, ännu kort. Var står du själv i spårvägsfrågan i Åbo?
Jag var ju väldigt tydlig innan kommunalvalet då när jag ställde upp som borgmästarkandidat också att jag motsätter mig spårvägen och jag håller fast vid det och kommer inte heller att ändra min åsikt i den frågan. Jag har blivit tillfrågad att vad skulle behövas och säga att det finns inte någonting som skulle få mig att ändra åsikt i det här fallet. Det är inte frågan om ett ideologiskt val att jag på något sätt skulle vara emot spårvägen i sig som ett kollektivt trafikmedel. Men det som Johan tog upp, det är prislappen. Alltså, och att vi nu fick dessutom en prislapp på ett alternativ som så gott som motsvarar det som spårvägen skulle kunna erbjuda. Absolut inte samma sak, men kan lösa de här problemen som vi har. Så det är jag nöjd om men att som sagt, som innan valet var jag tydlig med att jag motsätter mig, och det gör jag även nu.
Det här alternativet som du nämnde, antar jag att du nu syftar på det som kallas superbuss.
Jag menar det som kallas för superbuss, och jag är glad att vi har fått en ungefärlig priskalkyl på det.
Vad är det? Vad är en superbuss?
En superbuss är en mer permanent högklassig bussförbindelse som går på egna linjer, mer ostört, men väldigt mycket tätare förbindelse. Vi kan tala om 5 minuters mellanrum så går den här trafiken som klarar av helt enkelt att på egna filer så håller tidtabeller och har en kapacitet som är betydligt mycket högre än normala bussar. Men förvisso har en betydligt mycket mindre kapacitet än spårvagnen. Men att i det här läget så ser jag det som ett helt reellt alternativ.
Innan jag gör över till Johan Ekman alldeles strax så ska jag konstatera ännu en gång de här nyckelsiffrorna här. Spårvägens kostnadskalkyl i nuläge är alltså 530-540 miljoner euro. Och då räknar man med anskaffningen av spårvagnarna. Och sen den här superbussen som nu dök upp här i diskussionen, så dens kostnadskalkyl i nuläge är ungefär 240 miljoner euro, vilket är mindre än hälften än spårvägens. Men det ska nu påpekas att den här superbussens kostnadsuppskattningen inte gjort lika detaljerat som spårvägens, så den är mer preliminär till sin natur. Men Johan Ekman, du ville kommentera det Nicka Wulf sa. Varsågod.
Ja, alltså jag ser den här superbussen som ett mycket effektivt transportsystem nog. Det är en mycket avancerad busslösning. Spårvagnen ser jag vid sidan om att det är ett mycket effektivt, till och med effektivare transportsystem, så är det också ett stadsutvecklingsverktyg. Och när vi talar om den här kostnaden, så förvisso, jo, 500 miljoner euro är mycket, men nu måste vi tänka också dels på att här projicerar vi ju för liksom decennier framåt. Vi liksom siktar på en lösning som ska vara liksom 30-40 år i framtiden. Och då måste vi ju sätta den här summan i ett sånt kontext. Och det är en kapitalinvestering. Det vill säga, det är inte en driftsutgift. Och jag tror att det är viktigt att skilja på det här.
Kan du förklara vad du menar?
Alltså, det vill säga att man gör en investering i infrastruktur. Det är inte löpande kostnader på samma sätt. Utan du gör en kapitalinvestering på ett infrastrukturprojekt som betalar sig tillbaka också långt in i framtiden. Och det har på många ställen, Åbo är ju inte på det sättet unikt, att liksom spårvagn har ju faktiskt också införts i väldigt många olika städer. Och i Norden, också i Finland har vi exempel på det. Och det finns en effekt med det, att när du bygger räls, så det är liksom förutsägbart, det lockar investeringar för att byggbolag, pensionsfonder, banker ser ju det som en fast investering, vilket hämtar pengar. Och det här tycker jag också är värt att komma ihåg när vi talar om de här summorna. Och den här superbussen är inte heller gratis. Den ska vi också komma ihåg.
Ja, jag motsätter dig i det förhållande att det är inom nära 10 åren som vi behöver betala, som skattebetalarna behöver betala mera. Inom det där åren behöver vi mera tjänster därför att vi har stora åldersgrupper som blir nästan 90 år gamla, och vi behöver deras tjänster, alltså mera åldringarnas tjänster, och naturligtvis de ungas tjänster också. Och det är alltså, vi är mycket skuldsatt, häftigt skuldsatt stad nu för tiden, och vi har inte råd till flera skulder verkligen. Och det ska vara så att vi har väldigt dålig ekonomi i framtiden, och det betyder som påverkar också tjänster och mindre trivsel och mindre liksom trivsel bland befolkningen.
Johan Ekman, du får svara alltså på det här, och sen tar vi Nicke Wulff efter det.
40 åren är bra, men det är alltså för långt borta i framtiden.
Ja, några poänger. Först och främst skulle jag vilja komma ifrån det här tänkandet att dålig ekonomi är en naturlag. Ekonomin, det finns också ekonomisk politik man kan göra. Förvisso, det är helt sant att Åbo har en svår ekonomisk situation. Vi har också väldigt hög arbetslöshet. Tyvärr, jag skulle säga att det är också samlingspartier som väldigt länge har lett den här staden i decennier. Och vi har haft en väldigt strikt återhållsam ekonomisk politik.
Vi kan försöka hålla oss till den här spårvägsfrågan.
Nej, men det hänger ju ihop, för att ekonomin är ju en helhet. Och det är också sant att liksom just nu, så vi har också sett att den här ekonomiska situationen blir ju värre också med regeringens politik. Och jag tycker att vi kan göra någonting annorlunda i Åbo. Vi kan liksom faktiskt fatta beslut som har gynnsamma ekonomiska konsekvenser. Och det tror jag att vi ska göra. Så det är liksom inte en naturkraft att det kommer att gå dåligt. Vi måste få en bättre skattebas. Vi måste få ner arbetslösheten. Vi måste komma åt segregationsproblematiken, och det på ett hållbart sätt. Och då är det här en del av det.
Ulla-Maja Vierima verkar vara oroad över att pengar som går till spårvägsprojektet tas från tjänster. Om jag tolkar Ulla-Maja Vierima rätt. Kan du kort kommentera det, Johan Ekman?
Ja, jag tror inte det handlar ju förstås det här. Jag tror att det inte nödvändigtvis behöver vara så. Vi kan också, det hänger också ihop med skattepolitiken förstås i staden.
Det tog oss 10 minuter så nämndes den regeringen. Det brukar gå så när vi talar med Johan. Men om vi tar de här infrainvesteringarna som man gärna nämner i samband med spårvagnen. Det baserar sig nog också väldigt mycket på antaganden. Vi kan inte ta det som ett faktum, och det är vi säkert alla överens om. Att det är liksom antaganden vad det skulle kunna föra med sig. Den nuvarande linjedragningen av spårvägen dessutom som är dragen, så finns det egentligen bara ett område som kan på riktigt liksom stadsutvecklas. Och då talar vi liksom om Österåsområdet som de facto är ett otroligt stort område som kan utvecklas massor. Men jag ser inte att dens utveckling är beroende av spårvägen.
Österås är alltså ett område öster om Åbo centrumområde.
Ett relativt stort område, om ni tänker er små industri, lite halv konstiga byggnader som inte har egentligen så väldigt mycket liv i sig. Och det är då planerat i Åbo att börja byggas upp till företag och till boende och även utbildning. Så att där lever vi ganska mycket på antagande. Sen det här om den här själva liksom ekonomin i det hela. Så jag ser inte det här heller som en lösning till exempel på segregationspolitiken. Det håller jag med Johan, att vi har ett helt reellt problem med arbetslöshet och sånt här. Men det ser jag inte spårvagnen som en lösning på. Jag ser inte att varför spårvägen skulle minska på segregationen. Det är fortsättningsvis möjligt även med andra alternativ att röra sig inom staden.
Ja, det är väl det som argumentet är, att det knyter ihop delar av staden.
Samtidigt så förs det en politik i Åbo stad där man vill hela tiden ha mer och mer tjänster ändå på något sätt in i förorterna. Men ändå ska man kunna röra sig därifrån. Att vi måste liksom bestämma hur vi vill ha det. Och sen det här kring ekonomin, så förvisso det har inte samma inverkan på driftsekonomin, alltså på det dagliga vart det går pengar. Men att det har i det loppet att vi ska betala räntor. Det är betydligt mycket dyrare att betala en ränta på ett lån på 550 miljoner än 240 miljoner. Det förstår vi alla. Så ur den synvinkeln så har det. Och vi har alltså ett enormt investeringsbehov i stan för tillfället. Och det är det som jag på något sätt är orolig för. Att vi ska kunna liksom bygga ut all den basinfra vi behöver med dagvård, skolor etc. Så kan inte vi skuldsätta så mycket som helst.
Ja, jag tillägger så som lite ganska liten sak att jag är bekymrad över att i framtiden vi har inte råd till några innovationer i Åbo. Vi alltid säger nej, vi har inte pengar, vi måste betala spårvagnen. Det är alltså framtiden för mig, så tänker jag. Men på stadens ekonomi. Till exempel när man bygger spårvagnen får byggarbetarna bra mycket jobb då. Och det kan kanske lite påverka arbetslösheten. Men den där stadens ekonomi gynnande fördel tycker jag att det är för. Det är inte tillräckligt i alla fall när vi har höga skulder och deras räntor. Alltså man säger att till och med att det är en miljard om 10 år. Och det kostar och vi skattebetalarna får senast betala dem. Och sedan den är mycket lång också att få någon fördel. Och det är, som jag säger, det är inte tillräckligt. Där är en sak som vi måste komma ihåg.
Johan Ekman.
Oj, här var mycket. Det här, ja, det är klart det är antaganden. Det är liksom, så man måste alltid tänka att när det talas om liksom projektioner är väldigt långt in i framtiden så måste man ju förstås alltid komma ihåg att det är antaganden. Samtidigt så tycker jag att den här utredningen, de är ju inte byggda på tom luft heller. Det är ju liksom det som, jag säger inte att någon här har sagt det, men jag tycker att ibland i den här debatten så har till exempel de här utredningarna kritiserats på ett sätt som om man bara skulle liksom hitta på och dra ur hatten olika siffror. Men så är det ju inte, utan det är ju seriösa uträkningar. Och det finns också komparativ jämförande objekt, liksom andra städer. Så vi kan göra, liksom, det visar en viss riktning nog ändå som jag tycker att vi måste hålla trovärdig för att om vi helt kastar liksom. Om vi inte tror på beslutsunderlaget, det har vi ju sett i världen överlag, att man har börjat ifrågasätta sånt här väldigt mycket, så då är det väldigt svårt att fatta något som helst som beslut. Jag håller helt med Nicke i det att vi har ett behov av investeringar. Det har underinvesterat. Det har funnits ett investeringsgap i Åbo som har varit väldigt oroväckande. Och där tycker jag också av diverse liksom skäl. Så det är viktigt. Sen vill jag ännu kort säga att jag tror ändå att dels har det en effekt förstås i direkta arbetsplatser. Man kan också faktiskt göra den där, man kan försöka, man kan i och med den här konkurrensutsättningen också säkra att så mycket av pengarna som liksom investeras i det som möjligt också kommer tillbaka till Åbos ekonomi. Det som problemen i Åbo.
Vad tänker du på då?
Eller hur? Liksom att till exempel vilka entreprenörer används och så vidare. Liksom att man måste komma ihåg det också. Men jag tycker att det väsentliga här är ändå också det att hur den här investeringen det lockar på sikt och hur Åbo står sig i konkurrenskraften med andra städer. Det vill säga att vi lockar hit företag, vi lockar hit människor, vi lockar hit studeranden. Och sen liksom just det att vi kan stärka den där, liksom, det handlar inte bara om skulden stor. Det här är en sån här nationalekonomisk fråga där många har lite, vet inte riktigt, liksom, vi har, hur ska jag säga, att man fokuserar så väldigt starkt på statsskuldens storlek. Så det finns mängder av ekonomisk teori som också motbevisar det, att det bara är liksom skuldens storlek som är det viktiga. Det är det på vilket sätt du kan skapa en ekonomi som fungerar och ger intäkter. Och då är investeringar väldigt viktiga. Vi har väldigt länge i Finland och Åbo försökt med den här åtstramningspolitiken. Trott på en sån ekonomisk teori. Det är en ekonomisk teori. Men det har ju inte funkat så väldigt bra om vi ser. Utan, så då tror jag att mer till exempel keynesiansk, alltså sådana approach där samhället har en aktiv roll i ekonomin också kan vara väldigt bra. Det har vi historiska exempel på att det fungerar väldigt bra. Så det måste vi komma ihåg också.
Om vi nu talar om investeringar, vilket ni alla tre här gör, och också om de här prognoserna, så jag flikar in bara här att Åbo stad förutspår så här, att om en spårväg byggs så kommer den att locka privata investeringar där kring den där rutten, bostäder och affärslokaler och kontorslokaler, och att det här har liksom en märkbar positiv effekt på stadens tillväxt och utveckling. Och om vi talar siffror så förutspår Åbo stad att fram till 2060 så skulle det här spårvägen bringa in inkomster på 840 miljoner euro till staden. Vilket då alltså är mer än vad det skulle kosta att bygga den där spårvägen. Så här förutspår Åbo stad. Det här kom i måndags, det här budet. Och Nicke Wulf vill kommentera.
Jag vill kommentera ur den synvinkeln att det är ju viktigt nu när vi talar om det här att det är ju ingalunda så att det är spårväg eller inte, och sen gör vi absolut ingenting. Och det är därför jag vill lyfta fram hela tiden det här superbussalternativet som ett mycket bra medel. För det medför också investeringar. Alltså det ska byggas en hel del. Det ska stärkas vägbanor. Det är en mer permanent lösning. Det blir så att säga ett stadsutvecklingsprojekt det också, om vi vill. Det vill säga att då ska vi ju ha den där målsättningen på att det ska bli någonting högklassigt. Det är också ett krav till exempel på att vi ska kunna anhålla om statsunderstöd för det. För det har ju talats hela tiden nu om att spårvägen kan få statsunderstöd. Men nu fick vi ju höra då i måndags att även superbussalternativet, bara det håller tillräckligt hög klass, är också berättigad för att man ska kunna anhålla om det här statsunderstödet.
Där ska det säga att spårvägar som har byggts i Finland har redan fått statsunderstöd, till exempel i Tammerfors, medan superbussalternativet som sådant inte har förverkligats ännu i Finland.
Och det har kommit bud från ministeriehåll att man kan också anhålla till det. Bara det håller då den här standarden. Och det är vi kanske alla måna om att vad alternativet blir, så ska det hålla en hög standard. Men att just med investeringar så ska vi komma ihåg att vad som vi än gör så måste vi investera. Superbussalternativet, alltså 240 miljoner, det är inte småpengar det heller. Det är liksom en enormt stor investering även det. Men om vi ändå ser att vi har en viss summa att röra oss med, så det är därför jag ser då att ett annat alternativ med spårvägen är bättre där.
Ulla-Maja Vierimaa.
Ja, varför jag tycker också att spårvagnen är inte värd att bygga sig är det att superbussen har mera filar och den är över staden. Och sedan spårvagnens sträcka är 12 kilometer från Kråktjär till hamnen. Alltså den är nytta till mycket begränsad mängd av människor. Och sedan den alltså blir mycket, mycket billigare. Så vi har också möjligheten till andra investeringar som vi behöver i framtiden. Alltså det begränsar vår ekonomi för mycket, den där spårvagnsalternativet. Så.
Johan Ekman, varsågod.
Ja, en sak till.
Och sen Johan Ekman.
Superbussen ser ut som en spårvagn. Jag har sett var superbussen ser ut.
Jag påpekar ännu liksom, att det som vi kallar här superbuss inte har förverkligats i Finland. Det är visioner och planer vi talar om.
Men jag har sett hur det ser ut. Och det behöver inte några spår. Och en sak som har glömts bort också, att spårvagnen behöver boltas. Vad är boltas? Det är paluttas.
Och därför
bålas. Och det betyder att det är mycket långsammare att bygga än superbussen, därför att bålandet är så det är mycket långsamt att förverkliga.
Nu ska vi låta Johan Ekman kommentera, han har väntat tålmodigt här.
Dyrar det också?
Ja, alltså det är ju givetvis så att också en sån här att den här så kallade superbussen, det är en mycket avancerad busslösning. Det säger jag inte alls. Jag tror att den kan vara helt bra, men också. Men när vi nu gör ett sånt här, när vi fattar ett sånt här beslut, så det är ganska unikt och det har väldigt konsekvenser för väldigt långt in i framtiden. Och då är det ju så att den här spårvagnens effekter sträcker sig betydligt längre in i framtiden. Sen tror jag att det finns en orsak också till varför många städer har infört spårtrafik. Alltså det var ju det fanns ju en sån här tanke någon gång att bilen ska ersätta, det ska liksom en sån här tidig modernistisk tanke om att bilen är det som ska ersätta. Men sen har man ju frångått det där, och i till exempel Frankrike har man byggt massor av spårvagnar och också i Norden har man byggt, i många länder har man byggt, och liksom erfarenheterna har ändå tenderar att vara positiva. Så jag tror att det är viktigt. Men man ska kunna öppna nu här lite ett nytt spår också.
Jag skulle gärna ta din kommentar på det som Nicke Wulf sa. Att, när jag redogjorde för det här att Åbostad förutspår att spårvägen ger investeringar längs den här rutten. Så då kommenterar Nicke Wulf att det kan superbussen också göra. Hur ser du på det?
Man har ju liksom forskat ganska mycket i de här olika kollektivtrafiklösningarna. Det finns en sån här effekt, verkar det finnas, som är den att när man bygger räls så har det en väldigt stark attraktionskraft för investeringar som inte är jämförbar. Det är en grej. Man kan liksom inte kausalt kanske visa att exakt vad den där effekten beror på, men antagligen är det den där att det är bestående, det är pålitligt, det är någonting för framtiden. Så du kan byggbolag, banker, pensionsfonder, sådana här, så ser ju liksom det som någonting pålitligt och det är värt att investera i staden.
För att den inte flyttar på sig?
För att den inte flyttar på sig och för att den liksom ger en struktur åt stadsplaneringen. Sen en annan sak som också har som verkar vara så här, är det att volymen människor som använder kollektivtrafik ökar med spårtrafik. Spårtrafik är ett alternativ som sådana som inte väljer bussar till exempel använder, så verkar det vara. Och jag tänker att när vi ser på utsläppen i Åbo, så den bov som vi måste liksom fånga här är faktiskt trafikutsläppen. Och här kommer vi in på också sen det som jag tänker att är helt intressant att diskutera, handlar om frågan om stadsutrymme. För vem är det vi bygger staden? Hur ska vi röra oss i staden? Är det liksom det är en liksom väldigt central grej för framtiden. Och hur vi ska minska på antalet bilar på vägarna. Också av den orsaken att om du verkligen måste använda bil, så då tycker jag, då ger det ju mera utrymme också för den som verkligen måste använda bil. Och sen slutligen, så jag tycker inte att vi kan utveckla liksom Åbo på ett sånt sätt att vi förutsätter att människor ska ha en privat bil för att ha ett fungerande liv om det bara kan undvikas.
Det är ju nu att gå in på diskussionen om bilismen, så det är en annan sak. Men vi har återgått till superbussalternativet. Vi har ett transportmedel som kan ta upp till 130 personer per gång. 5 minuters intervall då när det faktiskt behövs. Vi ska ju komma ihåg också att kollektivtrafikbehovet i Åbo är ju inte 24-7. Utan det är ju, den har ju sina pikar när det finns mycket. Och det klarar nog superbussalternativet att svara på. Och det är ju en permanent lösning. Vi bygger alltså egna filer. Vi bygger ordentliga hållplatser som är tillgängliga. Det är ju, tillgängligheten har också diskuterats mycket som fördel för spårvägen, men det kan också superbussen göra. De är alla eldrivna. Det vill säga, jag tror att en stor del av spårvagnsivern när det har byggts ut också, så har andra alternativen varit den där dieseldrivna bussen. Och nu försvinner den där dieseldrivna bussen. Det vill säga att vi har ett annat eldrivet, mer miljövänligt alternativ för kollektivtrafik. Och här tror jag att vi har då ett alternativ att vara modiga, bygga någonting högklassigt, någonting permanent som rör sig på hjul.
Jag håller med Nicke om den där superbussens fördelar. Alltså det är nästan så som spårvagn, men inte några spår som kostar. Och det är bara mellan Kråktjär och hamnen. Men superbussen kommer med samma pris eller billigare också över hela stan. Och alla Åboborna kan använda den. Inte bara det där som bor i den där området mellan Kråktjär och hamnen.
Ja, alla Åbobor som är i superbussens rutt.
Det kommer vara många filer. Det är alltså 12 kilometer och det ska vara räcka mycket, mycket många 10 år innan ni får att spårvagnen ska vara över hela stan. Alltså spåren kostar så mycket och det tar tid. Alltså filarna med bussar kommer bli mycket, mycket snarare, mycket fortare.
Jag ska bara kommentera att det är ju liksom ingalunda så att liksom spårvagnen liksom ersätter alla kollektivtrafik, utan man planerar sen också då ett kollektivtransportsystem som är kopplat till spårvägen som också sen kan utvidgas. Det tror jag också är viktigt att komma ihåg här.
kostar ännu mer då.
Ja, men sen kan vi också gå in på det att liksom, det finns många infrastruktur. Vi har infrastrukturinvesteringar i moderna samhällen som har kostat mycket pengar. Men som, jag menar, vi kan ju, det finns många exempel där man kan tänka att okej, okay, att om vi inte skulle börja investera, så vad skulle ha hänt då med samhället?
Vill du ge något
till exempel tåg. Tåg. Det var liksom massivt under hela industriella revolutionen. Liksom, hur skulle vi kunna utveckla våra samhällen om vi varje gång skulle tänka som så att liksom det här blir en för dyr infrastrukturinvestering. Sen har vi länder där det finns ett kroniskt behov på, där man på grund av sån här liksom, åtstramningspolitik. Tyskland är också
ett bra exempel. Vi ska inte gå nu till den här åtstramningspolitiken.
Men det är att om du inte visste, men varför inte det? För att det är ju det vad det handlar om.
Jag tror vi tog den delen redan. Så vi kan nu tala om den här spårväg eller andra kollektivtrafiklösningar i Åbo som kommer upp i fullmäktige i juni.
Som en infrastrukturinvestering.
Precis. På tal om det, och nu när vi har talat om de här summorna och ni är helt klart oense om det att om Åbo har råd eller inte, eller om den frågan ens är rätt ställd, så skulle jag behöva lite hjälp med det här, för att det, alltså det är hiskeliga summor vi bollar med här. Det är liksom 100 miljoner hit eller dit. Kan någon av er jämföra det med någonting? Hur stora summor är det här liksom för en stad?
Vi byggde 10 år sedan ungefär, så byggde vi en av de här satellitenheterna till den skolan vad jag jobbar på. Kostar ungefär 6 miljoner, vi kan säga att det i dagens läge kostar fast 8 miljoner. Där finns plats för en hel del förskolegrupper, småbarnspedagogik och klassrum. Det vill säga att om vi börjar sätta ihop att vi liksom bygger skolor för 50 miljoner, enormt stora skolor till exempel för 50 miljoner. Så det är ganska många den här typens enheter som vi så att säga... Den ekonomin som vi skulle kunna sätta på dem så binder vi fast dit.
Okej, så, okay, den här summan, så en byggnad nu här i exemplet var 6 miljoner euro.
Vi tar en jättestor enhetsskola på 1-9 med stora idrottshallar som kan motsvara närsamhällets behov. Så sätter det på 40-50 miljoner så har vi det ungefär där.
En sak som har kommit upp med det här diskussionen kring spårväg är spårvägens imagehöjande effekt för Åbo. Att en spårväg innebär en profilhöjning för staden och superbussen skulle inte göra det. Vad tror du, Johan Ekman, om det?
Jag tycker att den här termen liksom image är kanske lite missvisande. Att det handlar ju om det handlar ju om konkurrenskraft. Ifall vi har liksom en stad som investerar på ett sätt att den blir liksom rent materiellt som gör att den blir attraktiv, så då också återspeglas det i en positiv image. Jag vet inte, det är ju lätt så här, man vill ju ofta i sådana här också mediala sammanhang och sånt tala ofta om använda sådana adjektiv som hiskeliga och enorma och så vidare. Och det här, jag tror att...
nu syftar du på när jag tog det här med summorna.
Till exempel, och ja. Det är naturligt för att det liksom... Och nu talar vi om förstås betydande summor, men jag skulle ännu vilja liksom påpeka det, att jag tror att man måste sätta sådana här investeringar i ett kontext och tänka vad de kostar på sikt. Hur mycket är 500 miljoner på 40 år och också i relation till intäkterna? Så det tror jag bara är en viktig poäng att komma ihåg här, utan att alls säga att det inte skulle vara frågan om en stor summa, men det är kontextbundet. Och givetvis ska vi också investera i skolor och dagvård.
För att fortsätta på vad Johan sa, de här imagen. Så det är ju faktiskt ett argument som används väldigt mycket. Det gör också det att det är ganska mycket av den här diskussionen så är ideologiskt baserad. Men man nekar inte heller att superbussen skulle kunna ha en positiv imageinverkan. Det vill säga, det var inte noll, utan det kan också ha en. Så att det är liksom inte jo eller nej. Ännu också framhäva.
Men är du med på det att spårvägen på något vis har en... Om vi nu använder ordet image, att dens effekt är starkare än superbussens.
Alltså det är det som staden påstår. Staden påstår det. Sen hur stor inverkan det ska ha på ett beslut, imagen, så det är två olika saker. Men att den kan ha en inverkan, men det har också superbussen. Det vill säga att vi är hela tiden, vi är liksom superbussalternativet är liksom 80% av spårvagnsbeslut. Det är liksom där ungefär samma sak. För någonting, det ska vi ha faktum, någonting måste göras. Vi kan inte hålla på med våra nuvarande stomlinjer som inte håller kapacitet. Alltså någonting behöver vi göra. Så det är därför vi liksom diskuterar, om vi diskuterar spårväg så kan vi inte bara diskutera ja eller nej. Utan vi måste också ha hela tiden det alternativet. Om det blir en situation, var fullmäktige säger nej till spårvägen, vad är då vårt alternativ?
Ja, jag håller med Nicke i den att imagefördelen om sådant händer är ganska abstraktiv. Alltså det är sådant som vi förutspår. Men om bussmöjligheten, alltså alternativet, fungerar bra, då blir också mera investeringar till Åbo. Det blir mera invånare att flytta hit. Men vi måste våga liksom göra ett beslut innan dess. Alltså.
Ja, det här ja, alltså en buss mera.
Jag tror att det fungerar.
Det är om vi marknadsför oss som en stad med välfungerande bussar eller en stad som har modern spårtrafik. Så min intuition säger att en modern stad med välfungerande spårtrafik har en större effekt, men det är kanske det som jag liksom tycker att man ska understryka är att det verkligen liksom verkar finnas när man det här har liksom forskat i det här också, så verkar det finnas en korrelation mellan bygge av räls och liksom, om vi talar då abstrakt om image, om det betyder investeringar till exempel, så där finns en stark korrelation. Ja, sen är det ju subjektivt förstås. Vissa kanske säger att jag vill flytta till en stad gärna där det finns jättefungerande bussar, och en annan säger att kanske spårvagn är någonting. Liksom att det där är ju sen lite subjektivt.
Vi ska blicka lite framåt nu, för vi har nämnt att i juni väntas Åbo stadsfullmäktige fatta det här beslutet. Det är nu januari. Vad händer här emellan? Vem vill berätta?
Och det som vi pågår nu är det som vi nu gör till exempel nu, diskuterar. Medierna lyfter mycket fram saker åt invånarna att ta del av. Mycket diskussioner för säkert mellan politiker också, både officiellt och inofficiellt när man träffas och funderar. Det är ju det som jag börjar med, att det är det som är väldigt bra, att vi har nu någonting gemensamt att diskutera om. Vi har liksom någonting som ens är faktor. För det som Johan sa i början är jätteviktigt, att hittills så har mycket varit liksom, man har inte trott på det som har funnits. Och nu har vi liksom siffror som vi ska tro på. Vi är liksom berättigade till tjänstemännen. Det som jag endast som jag hoppas att diskussionen ska hålla sig saklig. För det börjar renkomma inslag, och då säger jag från båda hållerna, som både förespråkare och de som motsätter sig, att liksom man börjar ta personliga argument mot människor och inte håller sig till nu de här faktorna som vi gemensamt har bett om. Så en saklig debatt hoppas jag på, men den pågår nu säkert till juni.
Ja, jag tycker Nicke hade en viktig poäng här som handlar om det, att nu debatterar vi liksom ändå en framtidsfråga för Åbo. Och det visar ju att vi liksom är förmögna att fatta betydande beslut och att debattera dem och utveckla staden. Och jag tror att där så är vi alla överens, och jag hoppas också att den här debatten blir saklig, att det inte blir sån här skrämseltaktik och liksom slag under bälte och så. Och det är ju förstås också vårt ansvar som politiker att se till att på den nivån åtminstone så är den här debatten saklig.
Ja, jag tycker också att det är en liksom ganska lätt ämne för diskussioner, därför att alla har någon åsikt om det. Men hur mycket gäller åsikter, känslor till exempel? Sådana åldringar som har haft spårvagnen, som har erfarit spårvagnen, säger: varför ska vi ta den tillbaka? Nej, det händer också.
Åbo hade alltså en spårväg fram till 70-talet. Flikar jag in här?
Ja, några kommer ihåg den ännu. Och alltså, ja, det är mycket intressant, därför att jag tycker att det är hälften. Liksom att man kan inte se vad som händer i juni. Och, ja.
På tal om den där fullmäktige behandlingen som väntar.
Jag ser också att diskussionen måste vara rättfärdig, och alltså inte. Alltså de som de talar om faktor gör det liksom att de är äkta.
Och där kan jag inte låta bli nu att fråga er, för att åtminstone jag själv, kanske också någon som lyssnar, kommer ihåg när Tammerfors stadsfullmäktige behandlar frågan om en spårväg skulle byggas där. Det här var hösten 2016. Och den där diskussionen spillde över på två möten och den höll på i timtal. Man kan hitta videoklipp på det här fortfarande på nätet, och det var en uppenbart frustrerad fullmäktige ordförande Sanna Marin som försökte hålla show på ledamöterna där. Sen vet vi att Tammerfors till slut valde att bygga en spårväg, och den finns ju redan nu där. Men det där, vilka förväntningar har ni på behandlingen i Åbo stadsfullmäktige när den här frågan väl kommer upp där? Vill du Johan Ekman berätta?
Ja, jag tror att i en så här viktig fråga så känner säkert alla som är politiskt aktiva att de vill motivera sin åsikt och gå in i debatten. Och jag är på det sättet liksom, jag är en människooptimist. Jag tror att debatten blir bra och att den blir saklig och den blir också intressant. Och att en sida, liksom att medan den där debatten pågår så kommer det kanske också, det är liksom upphov till nya diskussioner om Åbos framtida utveckling. Det hoppas jag.
Ulla-Maja Vierimaa.
Ja, vad jag hoppas. Alltså, när vi motiverar våra beslut bra, alltså det är siffrorna som bestämmer, och det är att staden inte har råd, och vi har inte råd att ta mera skulder. Vi är redan häftigt skuldsatta. Så jag tycker att människorna förstår den, och ekonomin är ganska mycket viktig också hos skattebetalarnas.
Nicke Wulf, sista ordet gick nu till dig, och frågan var alltså att vad tror du händer i Åbo stadsfullmäktige när den här frågan kommer upp där? Hur kommer det att bli?
För det första blir det blir en lång diskussion, och bra poäng av Johan, kanske någonting nytt föds där. Och sen tror jag med knapp marginal så kommer fullmäktige att besluta att inte bygga spårväg.
Det hoppas du åtminstone på, förstår jag.
Man lever ibland i hoppet.
Där säger jag tack till Åbo-politikerna Ulla-Maja Vierimaa, Johan Ekman och Nicke Wulf. Själv heter jag Mikael Pippo, och som sagt, senast i juni borde vi få veta om Åbo får en spårväg eller inte.